Och så ska ni vara välkommen igen till Church on Wheels och till Free Church hemgrupp. Ulf Mannevek heter jag som ska dela tankar, och om ni tog det förra programmet så vill jag rätta två sakfel. Det är ju så att det här är ju livesändning och vi redigerar inte, utan det kan bli lite som det blir. Helt enkelt lite så små fel. Jag sa bland annat att Sovjetunionen var inblandad i ett låtsasanfall mot Stockholm, och det var det ju inte, för att under sovjettiden då hade vi ett flygvapen. Sen hade det rustat ner och alldeles oerhört, det var ryssarna. Och när det gäller Karlskoga så har man aldrig letat efter ubåtar där, man har letat efter mycket annat men inte det. Men vi kan lämna det, för poängen låg inte i det, utan poängen låg ju det här med stridsberedskap. Och jag delade ifrån ett sammanhang i Israel som är rätt så intressant. Och vi utgår ifrån istället idag också. Och det är första krönikeboken kapitel 12. För det står alltså att det var några människor i en tid av stora problem. Det var inte små problem, det var stora problem. Det var oroligt, det var mycket svårt. Men då, plötsligt i den situationen, så är det några som är vakna och kan läsa av tiden och prioritera, och de är stridsberedda och de är utrustade och de är helhjärtade. Läs det sammanhanget, hela sammanhanget. Det är jätteintressant. Första krönikeboken kapitel 12. Och det är just det här med, vi är framme vid då det här, ett ord där i vers 33. Och Sebuluns stridsberedda män rustade till strid med alla slags vapen. 50 000 som ställde upp helhjärtat. Ett intressant uttryck. Vi kan då bläddra till Uppenbarelseboken. Så är det så här i brevet till Laodicea. Det hittar du i kapitel 3. Och vers 15. Så säger alltså vår Herre: jag känner dina gärningar. Och det är någonting som, jag tror inte det finns någonting som kan sätta ett människohjärta så i brand och bli så eld och låger och tänd och motiverad som när man får upptäcka och uppleva på fullast allvar att Gud känner mig. Han känner dig. Det är en så hisnande tanke att få uppleva det, att det slår ner i ens hjärta att oj, tänk att Gud känner mina gärningar. Han vet vem jag är. Han känner mig.
Ja.
Men nu är det så här att för de här i Laodicea så var det kanske inte så roligt. Det står så här: du är varken kall eller varm.
Mm.
Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum, varken varm eller kall, ska jag spy dig ur min mun. Du säger, och det är det som är så roligt med oss människor, va? Att vi utgår gärna från oss själva, och vi är ju världens medelpunkt. Men det finns något utanför oss som är större. Och då kan det vara lite intressant kanske att upptäcka, vad tycker Gud? Och då säger Gud så här till de här vännerna: du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig, säger Gud, att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik. Och vita kläder att kyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar jag och tuktar. Var därför ivrig och omvänd dig. Jaha, min sann. Det här var lite intressant. För nu upplever jag i mitt hjärta här. Jag, människa, är det inte jag som dikterar villkoren för Gud? Är det inte så att Gud är som jag uppfattar honom? Ja, det kan ju vara intressant kanske att stanna vid den tanken. Du vet, jag har jobbat många år i missbruksvård. Och alla som på något sätt vill göra en insats för människor i missbruk, så Gud välsignar dem. även om jag kanske inte tror på alla former. Men det spelar ingen roll, för alla som vill göra någonting, varsågod, det behövs alla krafter på alla sätt och vis. Och du som tror på vad du än tror på, så tro på vad du vill. Det är ett fritt land. Men jag tar med min lille maskot. Det är inte jag som har gjort den här, men tänk om jag hade gjort den här. Och så blåste jag livsand in i den här lilla maskotten och han säger: hejsan, min skapare. Det hade ju varit lacho, men det kan ju inte jag. Men med lite fantasi. Är det hur den här figuren uppfattar mig som skapare som är det rätta? Eller är det jag som skapare som har en åsikt om den här? Alltså, man hör så många lustiga grejer. Det finns ju en del som säger så här i en rehabiliteringsform bland annat, att Gud är den som du uppfattar honom att vara, och det är fritt fram för vad som helst. Så den här lilla filuren här, så han har uppfattning om vem jag är, så det är hans uppfattning som är det viktiga. Inte hur jag är, utan hur han uppfattar det. En del säger att de tror på Gud, och då menar de på Bibelns Gud, men de tror inte på Bibeln. Och då tänker jag så här: det var en konstig Gud de tror på. För att om Gud har skapat hela universum och allt det som är, du vet, vi ska tydligen vara bara ett litet stoftkorn ut i ena hörnet på en galax som heter Vintergatan. Och där inne där sitter då en liten lustig filur som heter Ulf Mannerbäck, som har fått för sig att Gud är... Men jag tror inte på Bibeln, ser du. Utan Gud har skapat allt, men det är jag som bestämmer vad han har rätt att säga och tycka och tänka. Och det kallas ibland för att vara väldigt ödmjuk när man inte har någon bestämd uppfattning om någonting när det gäller Gud och Bibeln. Men för mig blir det liksom bara lite larvigt. För jag vet inte någonstans i det svenska samhället där det är någonting man hissat i skyarna, att man inte har någon uppfattning, utan allting är ett enda sammelsorium mot alla håll och kanter, utan logik och utan konsekvenser. Nej, politik, det är ju åsikter, ideologier. Men om exempelvis vi tar vem som helst av dem, vi tar någon av dem som står och predikar ett politiskt budskap. Vi kan ju ta Sjöström, heter han som är vänsterledaren. Vad heter han, Sjöström, tror jag?
Sjöstedt.
Som ska flytta till Vietnam, eller vad han ska med sin fruga eller sambo. Han står och håller ut avskedstal. Han verkligen lyfter fram Vänsterpartiets ideologi. Och så avslutar han med: nu är det så, förstår du, att jag är moderat. Nej, säger då de här journalisterna. Du höll ett klassiskt vänsteranförande. Ja, men jag är moderat och vi lever i ett fritt land, så du har ingen rätt att säga något annat än att jag får vara moderat. Jaha, säger alla och bockar och niger. Nej, skulle man inte acceptera. Man skulle anse att det var löjligt. Men när man kommer in på det här med tro och Bibel och Kristus och kristendom, då resonerar väldigt många människor på det viset att man får tro precis vad som helst, ha vilka åsikter som helst, och allt är rätt och inget är fel. Det enda som kan vara fel är om man tror på någonting och står för det. Annars är det fritt fram att vara hur snurrig och hur inkonsekvent som helst. Nu är jag provocerande och nu undrar du, vart är han på väg? Ja, det kommer jag snart fram till. Jag har jobbat många år i missbruksvård. Och bland annat så var jag ansvarig för ett arbete i Eskilstuna och Katrineholm. Och i Katrineholm ligger ett mentalsjukhus som heter Karsudden. Och det låg inom mitt arbetsområde, så jag var där lite nu och då. Av olika skäl, de ringde efter mig bland annat. Och jag hade samtal med människor, och jag skulle kunna berätta om enorma under som Gud gjorde med människor. Trasiga själar. Men i ett sammanhang så satt jag då i ett sammanträde med några av läkarna där i ett ärende. Och då säger en av läkarna: ja, du vet, han är ju muslim, men det är ju likadant som du som är kristen, det är ju samma Gud. Nej, det är nog inte riktigt så, säger jag, såvida inte Gud är eran patient. Va, sa hon. För man skulle vara så här allmänmänskligt, flummigt, flapp åt alla håll och kanter, utan nej, men så du, är det så här att Gud är både muslim och kristen, då är han väl antagligen inskriven här och ser och går på behandling. Men jag tror ju inte att han är det. Och det säger jag inte för att jag ser ner på andra människors tro eller religion. Det är fritt fram att tro vad som helst. Men höger kan inte samtidigt vara vänster. Upp kan inte samtidigt vara ner. Svart kan inte samtidigt vara ljust. Utan det är ofta så här när människor är kraftigt förvirrade. Av vilken orsak det än må vara. Allvarlig livskris, allvarligt förvirrad. Då brukar man fråga enkla saker om verkligheten runt omkring. Som vilken dag det är. Är det sommar, är det vinter, vad heter du? Vad är höger, vad är vänster, vad är upp, vad är ner? För att kunna göra en bedömning hur pass förvirrad man är. Ja. Muslimerna tror inte på nåd, för det finns ingen nåd. Det är en klassisk lagreligion där du skall uppfylla lagar, och eventuellt om du har varit tillräckligt duktig, så vill inte du ta en genväg och spränger dig själv i bitar och ta med ett antal av Allahs fiender, då har du ju fribiljett. Men annars är det väldigt, väldigt svårt att komma till hans himmel. Ja. Den jag tror på, Bibelns Gud. Den här Bibelns Gud. Han, förstår du, han var kapabel att skapa hela universum. Allt var där i. Det tror jag på fullast allvar. Men vet du vad? Han är också kapabel att ge mig ett budskap. En bibel som jag tror på. Det är Guds ord. Det är inte så att jag, den lille filuren, bestämmer över Gud och sätter upp villkoren för honom. Vad han ska tycka och tänka och tro på och ha åsikter om. Utan de finns här. Sen är det Guds ord. Jag förstår inte allt. Men är det så konstigt att inte jag begriper allt? Men det betyder ju inte att det är jag som dikterar villkoren för Gud. Och min bibel säger att Gud lämnade himlens härlighet, kom ner på jorden, satte sina fötter här på jorden, blev människa, levde ut det budskap som var förutsagt. Hela vägen till dess att han gav sitt liv på korset för att jag skulle kunna bli frälst. Och genom honom finns det nåd. Men Gud hatar synden så oerhört starkt att det var att spara den här vägen. Och det var en sönderpiskad rygg. Han höll på att dö i ett semane innan av den ångest han hade för att genomgå allt detta. Men det var inte där han skulle dö, så änglar styrkte honom. Sen var det Golgata med allt vad det av korsfästelse. Och när han hängde där på trädet så bad han till och med för de som hade spikat upp honom och misshandlat honom. Och människorna runt omkring. Det är ett sånt oerhört stort pris. Det är därför jag tror på Bibeln. Därför att Gud blev människa och bokstavligt visade. Inte bara kom med massa vackra fraser och fromma uttryck och lite sådär. Utan det var handgripligt. Han tog mina synder. Han har dött för mig. Jag är ren. Och den enda väg det var därigenom. Och därför så kom vi till det här stället som var i uppenbarelseboken. Det är inte den lille filuren som dikterar villkoren. Utan det är Gud. Och vad jag vet så är Gud den yttersta auktoriteten. Efter honom finns inget. Det finns ingen annan instans. Han är slutet. Det är han som ska döma levande och döda. Det är han. Ingen annan. Och då tror jag att det kan vara rätt så viktigt att man kanske lyssnar in. Var det därför han kunde säga så? För jag menar, det här stämmer ju inte för många människor. De vill ju ha en Gud som de själva liksom dikterar villkoren för. Han ska vara kärleksfull, förstår du? Ja, men det står i Bibeln att Gud är kärlek. Men det står mer. Det står också att han är helig. Han är sanningen personifierad. Vi kan gå vidare på många olika sätt. Men du gör ju som du vill. Ha det lilla mys Jesus. Sitt där inne i flumhörnan. Det får du. Men vilken chock det blir då när du får se vem man verkligen är. Kanske. Vad tror du? Mm. Här var det alltså människor som i en mycket, mycket rörig situation. Det var en väldigt allvarlig situation. De kunde läsa av sin tid. Och det är ju på det här viset att både du och jag, vi kommer i vägskäl i livet. Och för Israel kan man säga att det här var ett allvarligt vägskäl. Det kunde gå åt olika håll. Och är det inte så att vi kommer dit, du och jag, ibland så här, att vi får ta vissa beslut, vissa inriktningsbeslut. Jag är i alla fall tacksam att Gud har ställt mig där emellanåt och det är inte färdigt, jag är inte hemma i himlen än. Det kommer fler vägskäl där jag måste bestämma mig för att välja väg. Och då är det viktigt att man är vaken och medveten, som vi tog upp förra gången. Och helhjärtad, halvhjärtat, vad blir det av det? Du förstår att när man ska ha hjälp av någon. Man har ett stort allvarligt behov av hjälp. Och så kommer det en människa som är liksom halvhjärtad. Många gånger så är det bättre att han inte kommer överhuvudtaget kanske. Halvhjärtat blir inte bra. Inte om det är så att det är allvar. Och det är liksom viktigt. Nej, det ska vara helhjärtat. Det var så här att det talas om strid. Rustade till strid. Ska vi titta i andra Korinthierbrevet 10? Här står en intressant sak. I vers 3. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud. Att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Mm. Intressant. Det finns en vapenutrustning också. Och det gillar jag med Bibeln, att den kan vara väldigt abstrakt ibland. Profetiska tilltal som kanske har tagit flera omgångar innan de fullt har gått till uppfyllelse. Men det är också väldigt handgripligt väldigt många gånger. Och här tas en bild av en utrustning som var på den tiden. Ifrån Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ja, men jag bor ju i Sverige och vi är så oerhört civiliserade och välutvecklade så att djävulen vill jag inte tro på. Vad här? Nej, det var ju som en sa som kom från Afrika, att Sverige är ju sannoliken ett andligt u-land. Han kom från ett materiellt u-land och hamnade i ett andligt u-land. Ja, vi har det bra materiellt och tekniskt och på alla sätt och vis. Men det är ju på det här viset att om man inte ens fattar vem det är man slåss emot, så är det ju lite svårt att vinna en seger. Om man inte förstår att man blir utsatt för en andlig attack, utan man tror att det andliga, det är liksom lite myspys i kyrkan någon timme i veckan. Eller något annat. Då blir det ju liksom därefter. Men om det är så att Issaskars män levde i en rörig tid. De kunde läsa av tiden. De kunde göra en prioritering. De utrustade sig. De förstod. Det här måste vi göra. Då är det inte flum. Naivt. Myspys bort i hörnet någonstans. Utan det blir liksom allvar. Men när man inte ens fattar att det finns en andevärld, då ligger jag ju lite illa till, för då tror jag att jag blir väldigt lätt påverkad och lätt lurad. Nu är det så här att vi ska inte ge den onde mer kredit än vad han behöver. För vi kan hitta på rätt mycket tok vi människor själva utan hans hjälp. För ibland så kan det bli, ja, det var som en sa, vi har oss bara på vägen medan vi pendlar från ena diket till det andra. Det var väl kanske lite tyket sagt som vi säger i Göteborg, men det ligger en viss sanning i det. Det finns mänskliga saker, men det finns andliga saker. Mm. Har jag en kamp mot någon som vill mig illa? Ja. Det var det som gjorde att jag blev frälst. Därför att jag mötte Jesus, jag mötte den uppståndne, jag fick en andlig upplevelse och då upptäckte jag att det fanns en annan sida också. Tidigare så var jag helt förblindad och väldigt mycket i greppet på den som inte ville mig väl. Men när man fick möta Jesus, då vaknade jag. Då öppnade han mina ögon, pratade om ögonsalva där i uppenbarelseboken. Så jag började se. Och då blev det lite för mycket som hände runt omkring mig för att jag skulle kunna bortförklara det. Och det är ju så här att finns det ett plus på ett batteri så finns det ett minus. Och då valde jag sida. Och det kan jag säga till den ondes i alla fall beröm att han är inte lat. Han är inte lat. Men ju mer han ansträngde sig, ju mer flydde jag till Jesus. Och då släppte greppet om mig. Och jag fick ett annat liv. Men det var på grund av att det liv jag levde var väldigt andligt mättad av både ditten och dutten. Och det var droger och det var det ena med det tredje som öppnar upp mot andevärlden. Och därför var det viktigt med omvändelse och ta emot Jesus och se var står striden och mot vem. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Och det är ju självklart att ett krig, det vinner man inte på ett slag. Utan det kan bölja lite fram och tillbaka. Och du som upplever att kampen är ojämn, för det är den många gånger för oss människor. Vi pallar inte, vi gör fel, vi går på frestelse, vi går på nitar och vi faller. Och då finns det en som heter Jesus som reser upp den fallen. Och mina 20 år i missbruksvård så fick jag se många steg fram och tillbaka, både i mitt eget liv och andra människors liv. Men till slut gick det igenom. Till slut höll man också behöll fältet. Och man vann segrar, man förlorade, men man vann och så gick det vidare. Och det är det som gör livet intressant när man upplever det andliga. Stå alltså fasta. Du vet att säga det till en missbrukare som har en ryggrad ungefär som en vindflöjel. Det blir mycket i Bibeln som blir så tvärs emot så du kan inte ana. För jag menar en missbrukare, han gör så, så undrar vart det blåser och springer han dit. Han är lika stark ryggrad som en vindflöjel. Det svänger åt alla håll, helt på något håll i vinden far. Och så säger Bibeln, stå fast. Klart det blir en kulturkrock. Och det blir inte på en gång. Men Guds nåd fostrar. Och därför står det, stå alltså fasta. Håll i dig. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Det är ju så att vi har inte den typen av kläder. Vi kan ibland se på våra invandrarvänner från Afrika och så. Män springer runt i som långa kjolar. Och det är ju inte vi vana i vår kultur. Men i Mellanöstern är det väldigt vanligt. Och på Jesu tid var det väldigt vanligt. Och i de kläder som de hade på den tiden när det här skrevs så var det alla fatta på en gång. Därför att de hade så där. Det hängde ner, du vet, över benen. Och ska man strida, då ska man kunna röra sig kvickt åt alla håll och kanter för att kunna parera attacker och själva attackera om man ska vara rörlig och mobil. Och då går det inte att ha så här långa kjolar för då snubblar man. Man trasslar in sig och står på näsa, helt enkelt. Alltså lyfter de upp alltihop och så drog de åt bältet så att inte det skulle trassla in sig. Så de kunde snabbt springa åt vilket håll som helst och röra sig kvickt och lätt. Ja. Jesus säger kom och följ mig. Att vara frälst handlar väldigt mycket om att vara på vandring. Att vara i rörelse. Det handlar inte så mycket om att sitta still. Det handlar om att vara i rörelse. Mm. Och då är det på det viset att om ljuget finns där så snubblar man. Men du vet att jag som kom från min bakgrund, jag ljög som en häst trava. Ett uttryck. Men jag sa aldrig sanning, för sanning var inte något viktigt för mig, utan för mig och alla mina missbrukarvänner så handlar det om att säga rätt sak i rätt tid till rätt person för att få det man vill ha. Och så möter man Jesus som är sanningen personifierad. Förstår du att det blir konflikt? Då är ju frågan, vem är det som ska ge sig? Är det filuren? Nej. Jo. Så är det. Det är han som får ge sig. Därför att Gud omvänder sig inte till vårat behag. Utan det är han som kallar till omvändelse. Och utan sanning och låta sanningen genomsyra. Sen är det så här att vi kan ju säga fel. Och Bibeln säger rent ut att den som kan tyga sin tunga, den är ju i stort sett fullkomlig, va? Vi säger fel. Vi gör fel. Men det är en helt annan sak att vara falsk och lögnaktig. Jag sa Sovjetunionen istället för Ryssland. Det var inte för att jag skulle ljuga, utan jag sa fel. Gör inte du det också? Jo, men så är det ju våra människor. Men det betyder ju inte att jag sitter och ljuger eller lever i lögn. För jag har levt i lögn. Sanning. Och sanning, det är så här att Jesus mötte en kvinna vid Sykarsbrunnen, Johannes 4. Och hon var ju lite bevandrad i det religiösa, så hon försökte ju att dribbla med Jesus och komma med olika, du vet sådär, va. Men det gick ju inte så bra. Och till slut så kom de fram till då, man skulle be där eller här, eller hur skulle man göra. Det gick ju inte heller riktigt bra att dribbla med det, för Gud, Jesus sa helt enkelt att nu är tiden inne då Gud vill ha människor som ber i sanning och verklighet. Då fanns det inte utrymme för religiöst jidder, utan det handlar om sanning och verklighet. Har du talat om det här med att man hycklar? Ibland så drar man växlar på det ordet på olika sätt och vis. Men det finns en översättning just av det grekiska ordet för hyckleri som är rätt intressant. Det betyder skådespel. Man spelar någonting. När du kommer in i Guds församling, då kommer du in i en grupp människor som är avslöjade men benådade. Där behöver de inte spela teater längre och låtsas någonting. För det lönar sig inte när man är avslöjad som syndare. Men innan jag blev så att säga frälst och levde i synden som Bibeln kallar för syndare, då gällde det att spela teater. Att uttrycka sig på ett rätt sätt och spela någonting när det behövdes och sådär, va? Men det funkar inte i det kristna sammanhanget att spela teater. Att låtsas någonting. Det kan till och med gå rätt så illa. Det var några som skulle spela Allan och spela teater riktigt ordentligt och riktigt framstå för alla andra. Vilka enormt generösa människor de var. Så de hade sålt sin egendom och så la de fram alltihop, sa de. Och då säger ju alltså Guds ande till dem att ni ägde det innan ni sålde det och ni ägde alltihop efter ni sålt det. Varför ljuger ni? Varför spelar ni teater? Varför hittar ni på? Ni får göra precis som ni vill. Men låtsas någonting för att få komma i bättre dagar. Det är inte hälsosamt. Sanning. Dröp så man inte snubblar, står på näsan. Och sen står det om rättfärdighetens pansar. Först har jag fått upp klädetyget så jag inte trasslar in ben och står på näsa, utan kan röra mig fritt, snabbt, effektivt. Och sen har jag ett pansar. Ja. Fantastiskt. Därför att det finns en som skjuter på mig. Och det är inte Amor som skjuter kärlekspilar. Nej, den där rackan, förstår du, han skjuter annat. Vill anklaga. Smutskasta. Ja, det är ibland kan man säga att man har en på var axel, en ond och en god. Och de viskar i örat på en. Den ena viskar, du är förlåten och älskar Gud. Den andra viskar, det kan du fatta det väl inte. Han kan inte förlåta dig som du har burit åt. Ja. Rättfärdighetens pansar. Det är inte min egen rättfärdighet, utan det är Jesu rättfärdighet. Jag glömmer aldrig den dagen. Jag hade upplevt så mycket. Man hade själsliga sår. Jag gick på ställen i Kungälv direkt och tittade på en byggnad, så sa det aj i hjärtat. Jag mötte vissa människor, det gjorde ont inombords på grund av det som hade hänt tidigare innan jag var kristen. Ont i själen. Sår. Man mår dåligt. Det väcks. Så kommer det igång. Men så hade jag ju blivit döpt till Kristus. Han hade tagit all min synd. Jag hade tagit emot honom som herre till mitt liv. Jag fick begrava det gamla livet och uppstå med det nya med Jesus. Få på mig hans rättfärdighet. Så jag gjorde så att jag gick handgripligen in i pingstkyrkan i Kungälv. När jag mådde dåligt i själen. Sår som ville göra sig påmind för att trycka ner mig. Gick fram till dopgraven. Tittade mig runt så ingen annan såg eller hörde mig. Och så sa jag, där ligger en gamle Ulf. Och så vände jag mig liksom till den onde och sa, du har gått fel. Där ligger han. Ska du hålla på och anklaga mig för ditten och dutten och allt vad jag gjort? Jag behöver inte säga vad det var. Så är det så att jag är frälst och jag har tagit emot Jesus här i mitt liv. Och det gamla är begravet och det ligger där. Så där får du gå och anklaga. Och så kommer jag på. Ja, men här går ju avloppsvattnet ut i Göta älv. Du, han är nog där nere och sprattlar nu. Ha, vad gött. Tänk att vara död och begraven med Kristus. Hjärtat har satts i brand för jag har fått förlåtelse. Han har öppnat mina ögon. Jag står i vägskäl. Ja. Jag vill ta på mig sanningen. Och jag har tagit på mig rättfärdighetens pansar så får han skjuta vad han vill. Men det stannar vi idag. Jesus, nu ber vi att den heliga ande ska göra ordet levande. Jag ber att ditt ord ska bära frukt i våra hjärtan. Att du ska röra vid oss. Och att du ska få din vilja fram i våra liv. Välsignelse över varenda en som lyssnar på detta budskap om vem du är, Jesus. Amen.